Det har ju kommit ut många goda skrifter på stiftelsen Biblikums förlag. Och här har det också getts ut en undervisning om rättfärdiggörelsen. Jag har sett alla som har skrivit ett häfte där om läran om rättfärdiggörelsen. Och det var meningen egentligen att vi skulle ha många exemplar av denna tidskrift här. Men det har inte gått, men jag skulle gärna vilja säga och påminna om detta, att det är viktigt att repetera denna artikel. Vi kan påminna om hur professor Becker predikade här om rättfärdiggörelsen, lärostriden som uppstod. Det är ju oerhört viktigt att vi värjer och försvarar den rena läran, att vi inte slappnar av. Det börjar bli många år sedan han kom och predikade. Och jag ville få inleda detta ord med Paul egna ord, där han skriver och citerar Gamla testamentets heliga skrift: den rättfärdige ska leva av tro, Romarbrevet 1:17. I sitt förord till Stora Galaterbrevskommentaren 1535 uttrycker Luther sin förvåning över att han har varit så ordrik, och han förklarar detta och säger: ty i mitt hjärta härskar denna artikel, tron på Kristus, från vilken, genom vilken och till vilken alla mina teologiska tankar dag och natt flyta och strömma tillbaka. Likväl finner jag att jag endast har fattat några brottstycken. Och därefter påpekar Luther att han tvingas utge sin Stora Galaterbrevs kommentar till följd av den skändlighet som alltid har rasat och alltjämt rasar mot den enda fasta klippan som vi kallar lärostycket om rättfärdiggörelsen. Luther måste värja tron, och han kommer att bli rätt så mångordig, därför att falska lärare träder fram och förvränger rättfärdiggörelseläran. Lärostycket om rättfärdiggörelsen är alltså den enda, den fasta klippan. Det är den artikel med vilken kyrkan står eller faller. Och här ser vi hur apostlar och profeter bär fram samma lära. När aposteln Paulus ska säga det som är kärnstycket i den bibliska läran, så citerar han Habakkuks bok 2:4. Den rättfärdige ska leva genom sin tro. Så står det hos profeten. Vi kan här påminna om vi ser på farisismen. Jesus talade till fariserna och sa att ni missuppfattar skrifterna. Och vi kan bara tänka hur farisismen missuppfattade Habakkuks bok. Fariserna sa så här: den rättfärdige ska leva genom sin trofasthet. Trofasthet mot vad? Jo, genom sin trofasthet mot lagen. Och så kom detta profetord att för fariserna bli en sammanfattande uttryck för hela lagläran. Man ser hur farisismen gör. Evangeliets budskap förvrängs och förvrids och blir ett uttryck för lagläran. Låt oss gå till lärostycket igen om rättfärdiggörelsen. Lärostycket är alltså givet i Romarbrevet 1:17, och det ska vi, de där två bibelverserna ska vi kunna utan till och lära våra ungdomar som inte övas att memorera. Vi memorerar: jag skäms inte för evangeliet, ty det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror, först och främst för judens och för greken. Till en rättfärdighet som gäller inför Gud uppenbaras i evangeliet av tro till tro, så som det är skrivet: den rättfärdige ska leva av tro. Det ska vi kunna utan till. Vi har evangeliets huvudstycke, sammanfattningen av den evangeliska läran. Men sedan, själva utläggningen och förklaringen till artikeln, då må vi slå upp Romarbrevet 3:21. Här börjar, som vi har sagt, ett nytt stycke. Paulus undervisning om rättfärdiggörelsen genom tron. Denna tes, att den rättfärdige ska leva av tro, brukar också kallas för skriftens materialprincip. Läran om rättfärdiggörelsen genom tron ger svaret på frågan hur en syndare tillägnar sig Kristi verk och blir delaktig av Kristi nåd. Vad ska jag göra för att bli frälst? Denna fråga utgår då från att det är människans sak att ställa till rätta och laga det som har gått sönder. Men den brutna gudsgemenskapen kan inte repareras och åtgärdas genom några enkla handgrepp från människor. På den felaktigt ställda frågan, vad ska jag göra, svarar därför Bibeln: tro på Herren Jesus Kristus. Då blir du med ditt hus frälst. Apostlagärningarna 16:31. Tro, endast tro. Du ska inget alls göra. Så ska vi veta detta. Så står tron i Bibeln. Tron står mot människans gärning. Romarbrevet 3:21. Men nu har utan lagen rättfärdighet som gäller inför Gud blivit uppenbarad. En rättfärdighet inför Gud genom tro på Jesus Kristus. Rättfärdiggörelsen genom tron på Kristus innebär att en människa sätter sin tillit till någonting utanför henne och förtröstar på Herren Jesus. En sådan tro har ingenting med laggärning att skaffa. Tron är ett redskap, den tomma hand som griper om rättfärdigheten. Den rättfärdighet som vinns helt oförtjänt, som en fri gåva, till följd av den återlösning som har skett genom Kristus Jesus. Den 24 versen. Rättfärdiggörelsen genom tron utan laggärningar. På detta ställe, som vi kallar lärostycket om rättfärdiggörelsen, ska inte människans gärning, inte människans aktivitet åberopas, som skulle människan kunna bidraga till rättfärdiggörelsen. Nej, läran om rättfärdiggörelsen genom tron utan laggärningar måste fasthålla. Vi måste tillbakavisa, som Luther säger, alla skändliga läror som för in laggärningen in på rättfärdiggörelsens plats. Men sånt har skett. Gång på gång i kyrkans historia finner vi hur rättfärdiggörelseläran är förvanskad. I påvekyrkan och i nyprotestantismen görs bara en liten ändring i själva formuleringen. Man förklarar sig vara frälst på grund av tron, på grund av sin tro. Rättfärdiggjord på grund av sin tro. Man säger, vi är inte rättfärdiggjorda på grund av några yttre gärningar, men vi är rättfärdiggjorda på grund av något inre hos människan, något inre. Det är ingen olycklig formulering. Det är falsk lära. En skändlig och falsk lära. Och en sådan falsk lära ska inte betraktas som en oskyldig och olycklig formulering. Läran måste tillbakavisas. Vi måste värja vår tro. Att vara kyrkovärd, det är ju att försvara, att vara kyrkovärjare. Och var och en kristen ska försvara läran. Där människan förklarar sig rättfärdig på grund av sin tro, där är artikeln om rättfärdiggörelsen genom tron förvanskad. Och i den nyöversättning av Nya testamentet, den som utkommer i oktober detta år i Sverige, där vet vi att uttrycket rättfärdiggjord på grund av tron, detta uttryck kommer att återfinnas i bibelöversättningen också på själva rättfärdiggörelsens plats. Då har tron blivit en gärning. Och där tron har blivit en gärning, där kommer det an på tron. Ja, det måste bli helt konsekvent. Där är tron orsak till rättfärdiggörelsen. Och där blir rättfärdigheten en inre egenskap hos människan. På grund av tron, på grund av den har en syndare blivit rättfärdig i sitt inre, påstår man. Men där artikeln om rättfärdiggörelsen genom tron har blivit omformulerad till en artikel om rättfärdiggörelsen på grund av tron. Ja, där står människan på lagrättfärdighetens och egenrättfärdighetens lösa sand. Den som vill bli rättfärdiggjord på grund av tron och som menar att tro och ödmjukhet hör samman. Vi kan påminna om hur Josefsson, ärkebiskop i Sverige, skrev en bok, en Lutherbok som handlar om ödmjukhet och tro. Och han säger att ödmjukhet och tro hos den unge Luther är samma sak. Och Josefsson framhåller också att sådan är den lutherska läran. Ödmjukhet och tro, samma sak. Detta tillbakavisar den mogne Luther. Han som när han hade förstått evangeliet, så tillbakavisas detta som skändlighet. Ty efter år 1518, efter sin Turm Erlebnis, när han fattade evangeliets innebörd helt och hållet, då vet Luther att tron är inte längre människans gärning. Och där tron är människans gärning som hon ställer fram och visar upp inför Gud, ja, där har den kristna kyrkan fallit samman. Men nu har utan lagen rättfärdighet som gäller inför Gud blivit uppenbarad. Alltså inte först i den nytestamentliga tiden har detta skett. Nej, denna rättfärdighet var ju redan uppenbarad och överlämnad åt Abraham. Den rättfärdigheten, tros rättfärdighet, genom den utlovade Messias, ja, den är ju omvittnad hos lagen och profeterna i hela gamla testamentet. Och detta starkt betonade, nu har denna rättfärdighet blivit uppenbarad. Ja, vi har sagt detta, har ju Paulus tidigare talat om lagens uppenbarelse. Lagens uppenbarelse som resulterar i synd och syndakännedom. Alla har syndat, vers 23. Det finns ingen skillnad inför Gud. Den som har felat i ett är skyldig till allt. Men nu finns en rättfärdighet inför Gud, en främmande rättfärdighet. Helt och fullt finns den. Och den finns för alla. Och den är tillgänglig och tillägnas genom tron. Om alla dessa som nu tror, om dem säger aposteln två ting. Dels att de har syndat och dels att de står som rättfärdiga. Och sedan följer en skildring av Kristi verk i detta kapitel i Romarbrevet 3:21. Tänk att när Paulus talar om tron, så börjar Paulus helt plötsligt tala om Kristi verk och trosgrunden som är utanför. Och så börjar Paulus att berätta om Kristi gärningar, Kristi verk. Det är trons innehåll som beskrivs. Det talas inte i fortsättningen så mycket om människan och hennes tro på Kristus Jesus. Det talas mycket om honom. Om allt vad Jesus Messias har gjort. Och här är det viktigt att vi ger akt på apostelns sätt att uttrycka sig. Det står i den 24 versen. Dessa som har syndat. Om dessa sägs nu i evangeliet, vers 24, att det förklaras rättfärdiga. Dorian, så som det heter grekiska, såsom en gåva oförtjänt, en fri och oförtjänt gåva, och detta av Guds nåd. Och så står det: genom återlösningen, den som har skett i Kristus Jesus. Och här då anges ju själva orsaken. Man bör ju kunna översätta det mera tydligt: på grund av den återlösning som har skett genom Jesus Kristus bör det, är det ju bäst att det står så. Här har vi rättfärdiggörelsens grund, den återlösning som har ägt rum i Kristus Jesus. Här talar alltså aposteln i vers 24 om en för alla skedd rättfärdiggörelse på grund av Kristi återlösning. En objektiv rättfärdiggörelse. Och som orsak till denna rättfärdiggörelse anges återlösningen. Hur har det gått till? Ja, Paulus talar utförligt om hur det har gått till. Och själva återlösningen, det själva ordet är ju så målande. Varenda en i Rom visste vad det gällde. Återlösningen, bilden av slaven som friköptes, som lösköptes, som köptes fri för en lösen. Och det är på så sätt Kristus har återlöst och friköpt oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse i vårt ställe. Galaterbrevet 3:13. Här i Romarbrevet 3:25 skildras så Jesus Kristus som av Gud framställd som nådastol. Jag vet inte hur det står i era biblar. Står det försoningsmedel, så må det väl vara inte, vi behöver inte kalla det en felaktig översättning. Men det grekiska ordet hilasterion, som återfinns på två ställen i Nya Testamentet, här och så i Hebreerbrevet, betyder ju nådastol. Och detta ord återfinns i den grekiska Septuaginta-översättningen av den hebreiska bibeln. Nu är det många som tänker, ja, men i Rom så visste de ju inte vad ordet hilasterion betydde. Men Paulus förutsätter en stor bibelkännedom. Och det är helt, bör vara naturligast att låta ordet stå där. Det är, Jesus blir liknad vid ett gammalt testament, ett kultföremål. Man har tyckt att det är allt för djärvt. Men bakom liknelsen ligger ju den uppfattningen att det är Kristus som kastar sin skugga över den gammaltestamentliga tempeltjänsten. Denna tempeltjänst är en skuggbild, men Kristi kropp är den sanna verkligheten. Han är nådens konung, frälsaren. Platsen för Guds nådes närvaro i Gamla testamentet, ja, det var nådastolen, förbunds arkens lock, övertäckt av kerubernas vingar. Andra Mosebok 25:17. På den stora försoningsdagen bestängdes nådastolen, som var belägen i det allra heligaste, med blod från tjurar och bockar. Tredje Mosebok 16. Och detta som försoning för folkets synd. Och genom denna bestänkelse översåg Gud med folkets synder, bortsåg från synderna. Det kunde se ut som om Guds straffande rättfärdighet och helighet, då han under gammaltestamentlig tid, tiden för Guds tålamod, ja, det kunde då se ut som om Guds straffande rättfärdighet inte blev demonstrerad inför människor. Offerdjurs blod, blod från en ungtjur och en bock, blod fick gälla som substitut för människan, för folkets synd, som ersättning för folkets synd. Men nu, när verkligheten kommer då måste skuggbilden vika. Återlösningen som har skett i Kristus Jesus, den har skett, står det i den 25 versen, den har skett i hans eget blod. Den 25 versen, i hans eget blod. Står det, ska det stå, genom hans eget blod. Här framträder alltså skarpt skillnaden mellan den prästerliga rening med blod från offerdjur och soningen genom Kristi offerdöd. När Gud i den av honom fastställda tiden ställde fram Kristus som det på korset slagna gudslammet, då var avsikten den att nu visa sin rättfärdighet. Och ordet rättfärdighet betyder alltså i vers 25, det betecknar hans straffande rättfärdighet. Guds straffande rättfärdighet. Den som straffande rättfärdighet som till följd av hans överseende med de förut begångna synderna i gamla tider ej trädde fram. Denna straffande rättfärdighet, den blev demonstrerad och visad när Kristus Jesus prisgavs med åt döden och bestraffades med döden. Och när han ropade: min Gud, varför har du övergivit mig? I Kristi offerdöd blev det visat att Gud är helig och rättfärdig när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Vers 26. I vers 26 förklarar Paulus begreppet Guds rättfärdighet lika med Guds straffande rättfärdighet. Den består däri att Gud är rättfärdig när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus, att vi är återlösta på lagliga grunder. Eller som det heter enligt en annan handskrift, att Gud är rättfärdig och förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. När Paulus talar om tron, så talar Paulus alltså mycket om Jesus. Och han framställer Jesu Kristi återlösning, och själva kostnaden anges i Kristi eget blod. Kristi ställföreträdande gottgörelse är uppvisad. Kristi lidande var ett ställföreträdande strafflidande. Då på korset blev synden verkligen bestraffad. Bestraffad i den skuldlöse, den oskyldige. Så ser vi hur evangeliets ord om återlösningen, att detta ord om återlösningen är rättfärdiggörelsens grund och orsak. Rättfärdiggörelsen har sin grundval i Kristi död. Som det heter i salmen som vi sjunger: i Kristi död min synd försvann, så är jag frälsad, vorden. Och nu kan vi gå tillbaka till Romarbrevet 3:21. Och vi ska ju lära oss det här bibelverserna utan till nu. Men nu har utan lag en rättfärdighet inför Gud blivit uppenbarad. Vad betyder ordet rättfärdighet här i Romarbrevet 3:21? Ja, här betyder ju rättfärdighet inte den straffande rättfärdigheten, utan det är ju den rättfärdighet som är förvärvad och som skänkes. Det är den främmande rättfärdigheten, den som Kristus har förvärvat och vunnit åt världen. Den rättfärdighet som uppenbaras i evangeliet, och där det heter: den rättfärdige ska leva av tro. Den rättfärdige ska leva av tro. Och den rättfärdige är då lika med, det är den människa som är dömd och förklarad rättfärdig. Och det gäller den ogudaktige. Den ogudaktige är dömd och förklarad rättfärdig. Och den rättfärdige, lika med den rättfärdig förklarade, han ska leva av tro. Och här kan vi ju tänka på att när det står så här, den rättfärdige ska leva av tro, så betyder det inte, har inte denna sats en futural aspekt, så att det skulle betyda så här, i framtiden kommer det att bli så här att den rättfärdige ska få leva av tro. Det är inte ett temporalt futurum här, frågan, utan den här futurala formen som använder grekerna när de ska säga något som är bergsäkert, och när de ska framställa en tes som verkligt står sig. Och därför skulle vi kunna översätta denna futurform så här: det förhåller sig verkligen på det här viset, att den rättfärdig förklarade, den ogudaktige som är rättfärdig förklarad, han är rättfärdig av tron. Så förhåller det sig. I evangeliet uppenbaras alltså vad ingen människa har kunnat tänka. Evangeliet, här finns det ingen anknytning hos människan, utan evangeliet kommer till människan utifrån genom en gudomlig uppenbarelse. Och vad hon inte har kunnat tänka ut själv, det får hon höra. Den människa som har syndat och som står dömd av lagen, samma människa, om henne heter det i evangeliet att hon står som rättfärdig förklarad, frikänd, gå i frid i kraft av Kristi Jesu eget blod, i kraft av hans återlösning. Romarbrevet 3:25 följande talar alltså om en försoning och rättfärdiggörelse som har skett i Kristi korsdöd. Denna rättfärdiggörelse har skett och gäller alla, lika visst som alla har syndat och är syndare, och lika visst som lagen inte frikänner någon enda från synd, lika visst är att evangeliet förkunnar en skedd återlösning som räcks fram och som mottas genom tron. Som rättfärdig förklarare står alla genom evangelium. Lika visst som lagen predikas för alla och fördömer alla, lika visst är det att evangeliet förkunnas såsom universellt och räcks åt alla syndare. Den främmande rättfärdigheten, den som Gud har förvärvat, Kristus har förvärvat, den överräcks i evangeliet åt syndaren. Så har Gud förklarat syndaren rättfärdig medan vi var syndare. Och vi vet, hur kunde det gå till? Jo, det kunde gå till så att Gud straffade Kristus i vårt ställe. Och så får vi friden, och genom hans sår är det helat. Det ställföreträdande, Kristi ställföreträdarskap, en objektiv rättfärdighet, en verklig rättfärdiggörelse och förlåtelse som redan är uttalad. Denna lära om rättfärdiggörelsen och förlåtelsen, den springer fram ur Jesu Kristi gärning, han som är allas rättfärdighet, därigenom att han har tillfyllestgjort för våra synder. Denna lära att Herren är vår rättfärdighet, Jeremia 23:6, att han, den nådige, med all försoning och all rättfärdighet finns där, att rättfärdigheten finns där före min tro. Ja, denna lära är motsagd av många. Att vi Jesus har en nådig Gud inger många fariser stora bekymmer. Ett sånt Guds rikes ok som är så lätt. Jesus sa ju också: ta på er mitt ok och lära mig. Men då säger den stolta och högmodiga människan: nej, men ni får ju inte göra om kristendomen till något så lättsamt. Att det är bara att få Kristi ok lagt på sig, att tro att man är förlåten och så vara medlem i sonens rike. Ni får ju inte göra kristendomen så här lättsam. Och så vill man på ett skändligt vis förstöra den gudomliga uppenbarelsen och göra kristendomen lik hedendomens alla lagreligioner. Denna lära om den objektiva rättfärdiggörelsen är alltså motsagd av kristna människor, av teologer vid våra teologiska skolor, och det påstår att det har inte skett någon rättfärdiggörelse. Det finns ingen rättfärdiggörelse för tron, påstår man. Först måste människan tro, och sen må man väl se sig om. Kanske finns det vissa möjligheter. Och så säger man, och så kommer då moderna existentialistiska läror in och lägger till att tro, det är att kasta sig ut på de 70 000 famnarnas djup. Att tro är inte att kasta sig på Golgata-klippan, utan att tro, det är att riskera, det är att leva osäker. Den osäkra tron, säger man, den ska en kristen leva med. Och så för man in, det finns eventuellt en försoning för syndare, men det finns ingen rättfärdiggörelse. Gud har inte fullgjort frälsningsverket, utan han har gett vissa möjligheter. Men tron har då inget längre att tro på, inget att gripa om. Är det så att människan blir förklarad rättfärdig först efter det att hon har blivit rättfärdig i sitt inre på grund av sin tro? Rättfärdiggörelsen först senare, först efter tron, och då på grund av tron. Ja, men är det på det sättet, då är det ju människan själv som är orsak till sin egen frälsning. Då har artikeln om rättfärdiggörelsen genom tron ställts i självfrälsningens tjänst. Bibeln talar om försoning och rättfärdiggörelse som redan skedd. Före tron har rättfärdiggörelsen skett i förväg. Och vi kan läsa i Romarbrevet 5, vers 6 följande. Den rättfärdiggörelse som har skett, 5:6, ja, den har skett, här står det ju, medan vi ännu var svaga, medan vi ännu var, vi var syndare, då dog Kristus i ogudaktiga ställe. Lika litet som återlösningen kan begränsas till några få, som skulle Kristus ha dött endast för några utvalda, lika litet kan rättfärdiggörelse och försoning begränsas till en viss grupp. På grund av den återlösning som är skedd står syndare rättfärdig förklarare. Och en sådan rättfärdiggörelse är universell och förkunnas i evangeliet. Rättfärdiggörelsens objektiva karaktär kommer också fram i Romarbrevet 4. Där talas om Abrahams tro. Var det kanske så att Abraham kastades ut i den stora osäkerheten? Nej, det heter om Abrahams tro. Det bestod i att han trodde löftesordet. Och löftesordet, det är nog bergsäkert. Det är visst. Abraham var fullt viss om att vad Gud hade lovat, det var han mäktig att hålla. Romarbrevet 4:21. Och så avslutas Romarbrevet 4 med en trosbekännelse. En bekännelse till Jesus, vår Herre, som utgavs till följd av våra synder och som uppväcktes till följd av vår rättfärdiggörelse. Här har vi ju en riktig bekännelseformel. Det är trons bekännelse till salighetsverket. Jesus, utgiven av Gud till följd av våra synder. Och orsaken till Jesu död, det är våra begångna synder. Men vad betyder då det grekiska ordet utgiva? Ja, det kan vi undersöka här med våra biblar. Att ge utgiva paradidomi heter det på grekiska. Vi kan slå upp några bibelställen. Att Herren Jesus Kristus utgavs för våra synder. Vi kan slå några parallella ställen. Romarbrevet 1:24. Där står samma grekiska ord. Samma grekiska ord. 1:24. Därför utgav Gud dem. Vad står det i era biblar? Står det att han prisgav hedningarna? Jag skulle nästan tänka mig att det står så. För innebörden är ju denna. Att Gud i 1:24. Gud prisgav hedningarna. Han straffade dem. Vi kan gå till 1 Timoteus 1:20. Vi har samma grekiska ord. Kanske står det rent av bara giva. Didomi. Jag, Paulus, har överlämnat, har givit Hymenius och Alexander åt Satan för att det inte mer skall smäda. Här betyder giva lika med prisgiva, överlämna, straffa. Och vi känner alla till Johannes evangeliet 3:16. Där står det: på så sätt älskade Gud världen, hela världens människor, att han gav sin enfödde son. Men av sammanhanget ser vi ju klart att det betyder att han prisgav sonen. Det var på så sätt att sonen, han måste bli människosonen, måste av Gud bli upphöjd på korsets trä, Johannes 3:14. Människosonen prisgiven av Gud åt korsdöden. Människosonen blev inte skonad. Det var på så sätt Gud älskade världen att han prisgav sin enfödde son, för att var och en som tror på honom ska inte förgås utan ha evigt liv. Och nu kan vi gå tillbaka till apostelns trosbekännelse, hans bekännelse till Jesus vår Herre, som utgavs, det vill säga av Gud. Han utgavs av Gud till följd av våra synder. Jesus vår Herre prisgavs av Gud åt döden, straffades av Gud till följd av våra synder. Här är alltså utsagt att Kristus prisgavs åt Gud och dog som vår ställföreträdare. Han straffades till följd av våra synder. Här har vi den klara läran om Kristi strafflidande, om näpsten och straffet som lades på honom. Aposteln utvecklar sedan sin trosbekännelse och säger att Kristus uppväcktes till liv till följd av vår rättfärdiggörelse. Vår rättfärdiggörelse var den orsak som utlöste Kristi uppståndelse. Den frikännande dom som Gud uttalade över oss orsakade Kristi uppståndelse ur graven. Genom att uppväcka honom från de döda har Gud löst honom från våra synder. Så är Kristi död uppståndelse orsak till vårt frikännande, vår förlåtelse. Att Kristus uppväcktes av Gud till följd av vår rättfärdiggörelse innebär alltså så som det står i den Romarbrevet 5:1, sammanfattningen, alltså rättfärdig förklarade. Så sammanfattas alltså rättfärdig förklarade. Vår rättfärdiggörelse fick som följd Kristi uppväckelse. Kristi uppväckelse fick som följd vår rättfärdiggörelse, vår syndaförlåtelse. Och denna rättfärdiggörelse och förlåtelse, den är allmän. Så pekar alltså detta uttryck, vår rättfärdiggörelse, tillbaka på det som har skett. den, vi kanske får säga här att den norska reviderade bibelöversättningen av år 1930, det nya testamentet på norsk 1970 och den senaste norska bibelöversättningen ändå har inte gett så god översättning här. Man bör inte ändra på prepositionerna. I den norska översättningen står det att Kristus är uppväckt till vår rättfärdiggörelse, och så pekar det framåt. Det är inte bra detta. Det innebär att det finns bara en framtida rättfärdiggörelsemöjlighet. Men vi ska veta att på båda ställena måste prepositionerna ha samma innebörd, och det pekar tillbaka på båda ställena. Våra synder, vår rättfärdiggörelse, alltså står vi rättfärdigförklarade. Alltså det har redan skett, rättfärdiggörelsen har skett. Den har inte skett, den sker inte först i framtiden när människan kommer till tro. Utan när människan kommer till tro, ja, det innebär att den syndiga människan mottar en helt och hållet färdig produkt. Rättfärdig förklarelsen, rättfärdiggörelsen. Hon är rättfärdig förklarad. Det har skett. Guds nådes närvaro finns inte längre i ett kultföremål, i en nådastol. Nådastolen, den är försvunnen. Detta kultföremål, den hittar vi inte, men det finns den levande nådastolen, Jesus Kristus. Han är kvar. Han dör inte. Det gamla testamentliga skuggbilden är borta, men den levande kroppen, Kristi korsmärkta, uppståndna händer, han är här. Och han delar ut syndernas förlåtelse och förkunnar evangeliet för en syndig värld. Så kan vi säga, så som det heter i en barnasång: ringa är min lott på denna jorden, vägen är ej lång till nådastolen. Du har den här i honom som är när det sina alla dagar, och som förkunnar evangeliet om en fri nåd, en oförtjänt nåd, en universell nåd. Och det är bara att hämta ut den färdiga produkten, den gärning som han har utfört i sitt kors och i sin uppståndelse. Och denna gärning kallar vi återlösningen. Och för denna återlösning prisar vi den enda Herre som har gjort allting väl.